Podplay.
Du lyssnar på Jakten på mördaren, sommarspecial.
När du en gång har dödat och känner smaken av blod är det omöjligt att sluta. Begäret är helt enkelt för starkt för att inte fortsätta. Det är kul att se människor jobba så hårt för att samla in alla bevis och sen inte lyckas namnge mig eller fånga mig. Ni förstår, jag vinner alltid. Jag sitter alltid på trumfkortet och jag kommer fortsätta göra fler filmer. Nästa gång ni hör från mig kommer det vara i en film jag producerar som kommer innehålla människor, inte bara kattungar. Att komma undan med allt det här, det är genialiskt.
Det är december månad, år 2011, när redaktionen på den brittiska tidningen The Sun mottar detta mail från aliaset John Kilbreed. Under det senaste året har en okänd gärningsman publicerat ett flertal filmer online där han torterar och dödar kattungar. Något som har väckt en enorm ilska och skapat ett stort engagemang hos allmänheten att försöka hitta den skyldige och stoppa honom. Men ytterligare 6 månader senare, i maj 2012, när filmen En galning, en isacka sprids som en löpeld på nätet, förstår alla att det är för sent. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Innehåll som bland annat är relaterat till misshandel och dödande av djur. Det är hösten 2010 och djurrättskämpen och före detta amerikanske soldaten Ryan Boyle sitter vid sin dator. Han loggar in på sin användare, Save Kitty, på Facebook när han nås av en länk till ett filmklipp med titeln En pojke, två kattungar, och han klickar på länken. På datorskärmen ser han nu ett litet rum med en säng. Och på sängen sitter 2 små kattungar som klappas av en oidentifierbar man med lång lugg och mörk luvtröja. Till en början är mannen på filmen varsam med kattungarna och fortsätter att kärleksfullt stryka dem över pälsen. Men snart ser Ryan, till sin förskräckelse, hur mannen plötsligt för in de 2 kattungarna i en plastpåse som han sedan försluter, och han börjar suga ur luft med hjälp av en dammsugare. Han slutar inte förrän de båda katterna har avlidit. Klippet som sprids snabbt på nätet skapar en enorm ilska och förtvivlan, och hundratals arga kommentarer och hot riktas mot den okände kattmördaren. Ryan, som brinner för djurens rätt, känner att han måste göra något. Så han startar upp Facebookgruppen Hitta kattungesugaren för rättvisans skull. Redan nästa dag har gruppen fått över 4000 medlemmar och samtliga är fast beslutna vid att de ska försöka hitta mannen på filmen så att han kan stoppas. Problemet är bara att ingen vet var i världen filmen är gjord. Kattmördaren kan befinna sig var som helst på jordklotet. Kort efter att En pojke, två katter kommit ut släpps ytterligare 2 filmer. Filmerna har lagts upp av olika användare, men det ser ut som att det är samma gärningsman som tidigare. I en av filmerna ser man honom lägga upp de nu avlidna kattungarna på sängen, där han retfullt klappar på och leker med deras livlösa kroppar. Tillsammans med filmerna läggs en bild upp på mannen där han poserar med de fortfarande levande kattungarna, men hans ansikte är blurrat. Det hela verkar vara som en lek för honom,
och han verkar uppskatta all uppmärksamhet han får för de hämningslösa filmerna. Samtidigt växer Ryans Facebookgrupp och det diskuteras ivrigt hur de ska göra för att hitta kattmördaren. Några av medlemmarna börjar titta på filmerna igen för att se om de kan hitta ledtrådar till var mannen kan befinna sig. Pixel efter pixel går de igenom detaljerna i det lilla rummet och tittar på saker som eluttag, handtag och dörrar för att se om något av dessa saker kan avslöja var i världen filmen är gjord. I en av filmerna hörs röster i bakgrunden och en användare identifierar språket de talar som ryska. Kan han befinna sig i Ryssland? Men snart inser de att det är en rysk tv-serie som spelas i bakgrunden. Är detta kanske ett avledningsknep från kattmördaren? Plötsligt kan man också se kameran svepa förbi ett cigarettpaket. Där kan man urskilja en text på engelska med en amerikansk varningssymbol. Utöver cigarettpaketet syns en gul dammsugare som gruppen, efter en del research, kan bekräfta endast säljs i Nordamerika. Nu har även en av medlemmarna, med hjälp av bilden på mannen med blurrat ansikte, lyckats hitta originalbilden på nätet. Nu vet de hur han ser ut och de kommer närmre och närmre hans position. Förhoppningsvis har de nu tillräckligt med information för att polisen ska kunna hjälpa till att gripa mannen. Men när gruppmedlemmarna kontaktar myndigheterna får de inte den respons de önskat och inga vidare åtgärder tas. Men Ryan och hans anhängare tänker inte ge upp jakten och fortsätter sin interna utredning. Några dagar senare får plötsligt en av Facebookgruppens medlemmar ett meddelande från ytterligare ett alias, Beverly Kent. Namnet på kattungsdammsugaren letar efter är Luca Magnora. Han föddes i Ryssland, bor i Los Angeles och har bott i ett flertal andra länder. Lägenheten i videon ligger i västra Hollywood. Hoppas detta hjälper. Jag är 100% seriös. Luca Magnora. Medlemmarna gör genast en sökning på namnet. Och när hundratals träffar ploppar upp på skärmen tror de knappt sina ögon. De ser bilder på en ung man på exklusiva resmål världen över. Och en bild sitter han på en strand. På en annan kör han en dyr sportbil. Och på en tredje sitter han med en grupp vänner i en bubbelpool. Det finns hundratals forum och sidor där man kan läsa om den välkända modellen och porrstjärnan Luca Rocco Magnora. Och det finns ett oändligt antal fansidor med bilder på mannen som poserar med olika frisyrer och hårfärger. Under bilderna finns kommentarer från olika användarnamn och fans som uttrycker sin beundran för Luca. Och en text lyder: Luca Magnora är prinsen av Kanada. Han är gud här. De tittar återigen på bilden med mannen och kattungarna. Och det är ingen tvekan. Det är han. Men var befinner han sig? Är han trots allt i Ryssland? Eller stämmer det som stod i mejlet om att han bor i Los Angeles? Varför finns det då kommentarer om att han är prinsen av Kanada? Trots att internet ofta är en plats där man kan lägga upp i princip vad som helst anonymt, finns det alltid någon form av data som lämnar spår. Och några medlemmar i Ryans Facebookgrupp är insatta i en metod där man kan hitta både GPS-koordinater och datum för när upplagda bilder har tagits. Och bilder på Luca finns i oändlighet på webben. Men när de nu tittar närmare på alla bilder upptäcker de något avvikande med ett stort antal foton på Luca och hans jetset liv. Lucas ansikte verkar inte matcha helt med resten av bilderna. Och när de söker efter koordinaterna för bilderna får de ingen träff. Efter ytterligare research kan de bekräfta att största delen av dessa bilder på Luca i alla världens hörn med fest och glamour är photoshoppade. Lukas ansikte har klistrats in på bilderna, vars original så småningom hittas av gruppmedlemmarna, en efter en ute på nätet. Men några få bilder verkar ändå vara autentiska. Och när det görs en sökning på en av dessa bilder får de plötsligt en träff. Toronto, Kanada. Ytterligare en bild som tagits av Luca själv när han står på sin balkong och tittar in i kameran visar en bensinmack i bakgrunden. Denna specifika mack finns bara i ett fåtal i Toronto. Och snart har internetdetektiverna med hjälp av Google Maps lyckats hitta byggnaden där Luca Magnoda troligtvis bor. Nu kontaktas polisen i Toronto och till slut går de med på att skicka ut en polis till adressen för att prata med Luca. Väl på plats får de informationen om att mannen vid namn Luca Magnoda har bott där tidigare, men han har nu lämnat lägenheten för att flytta till Ryssland. Efter detta gör polisen inget mer, och medlemmarna som hoppats på ett avslut på jakten står nu åter på ruta ett. Han kan vara var som helst. Och snart kommer ett filmklipp till med titeln Bath Time, LOL. Den här gången befinner sig gärningsmannen i ett badrum och kameran filmar en ny kattunge som har tejpats fast i änden av en sopkvast. I bilden syns ett vattenfyllt badkar och den hjälplösa katten sänks ner under vattenytan och dränks. I gruppchatten diskuteras det vilt om hur de måste hitta gärningsmannen innan hans våld eskalerar. Och flera medlemmar skriver om sin rädsla för att han snart ska ge sig på människor. Något de anser troligt och de flesta kända seriemördarna har en historia av att börja med att skada djur innan de uppgraderar till mänskliga offer. Men sen blir det tyst. En längre tid. Både i Facebookgruppens chatt och från Lucas håll. Och inga fler ledtrådar till var han kan befinna sig dyker upp. Men i december 2011, mer än ett år sedan den första filmen lades upp, kommer plötsligt en till. Titeln den här gången är Python Christmas. Och på skärmen kan man återigen se en ung man, troligtvis Luca, i en tomtemössa. Och i bakgrunden spelas låten Little Drummer Boy. Kameran filmar en kattunge. Och snart ser man också en stor pytonorm som närmar sig den intet ont anande katten. Ormen biter katten, ringlar sin långa kropp runt den tills den blir livlös och slukar den sen hel. På samma sätt som tidigare har filmen lagts upp av ett nytt alias. Denna gång med användarnamnet Leslie Ann Doney. Leslie Ann var ett av offren i en seriemord som ägde rum på 60-talet, kända som The Moores Murders. Hon var ett av fem barn som mördades av två seriemördare. Vid det här laget har nyheten om Luca Magnoda och filmerna nått ut till hela världen. Och både på internet och i media skrivs det om kattmördaren. Men ingen vet var han befinner sig. En av tidningarna som skriver om Luca och filmerna är The Sun i England. Och kort efter att artikeln har publicerats får redaktionen ett mejl från en okänd avsändare. I mejlet står det att den de letar efter befinner sig i London och att han bor på hotellet The Fusiller Inn. Reporten Alex West får genast uppdrag av nyhetschefen att åka till hotellet och intervjua Luca och se om han verkligen bor där. Alex åker till hotellet och i receptionen får han information om att det stämmer att en gäst vid namn Luca Magnoda är incheckad. Och med en dold mikrofon går Alex upp och knackar på Lucas dörr. Dörren öppnas och plötsligt står han öga mot öga med den omskrivna mannen. Luca beter sig självsäkert och kaxigt, men det är något med hans kroppsspråk som avslöjar en osäkerhet och ett avståndstagande. Alex tar genast upp frågan om filmerna som lagts upp och frågar Luca om han är den ansvarige. Luca nekar genast och förklarar att han har flytt till London för att han har mottagit hundratals hot och berättar att det har förstört hans liv. Han menar att det är någon som utger sig för att vara honom och att det förmodligen är samma person som skickat mejlen som anger Luca som den skyldige till kattmorden. Alex pressar Luca med ytterligare frågor, men han står fast vid att han är oskyldig. Och till slut tackar Alex för intervjun och åker tillbaka till redaktionen. Det är kort efter denna intervju som The Sun får ett mejl från aliaset John Kilbride, där avsändaren förklarar att nästa film kommer att innehålla människor. John Kilbride är namnet på ytterligare ett av de fem offren i The Morris-morden. Och nu kontaktar tidningen London-polisen, men de får höra att ärendet ligger utanför deras område och att det inte finns något de kan göra i nuläget. Samtidigt har Ryan och medlemmarna i Facebookgruppen fortsatt sitt arbete med att gå igenom bilder. Och när de hittar ett foto på Luca som verkar ha lagts upp nyligen, börjar de titta på detaljerna i bilden för att se om de kan avslöja var han befinner sig. På bilden sitter Luca utomhus på en stor stentrappa och i bakgrunden kan man se svarta trafikljusstolpar. Dessa stolpar är väldigt speciella och det visar sig att bara ett fåtal platser i Kanada har dessa stolpar. Snart har medlemmarna med hjälp av Google Maps hittat platsen där bilden är tagen. Montreal, Kanada. 2011 blir 2012 och nu har det varit tyst ett tag igen. Tills en dag i slutet av maj månad, när användaren John Green, en av medlemmarna i Ryans Facebookgrupp, får ett meddelande med en länk till en film med titeln En galning, en ishacka. Han klickar på länken och ser nu en man fastbunden på en säng. En annan man kommer in i bild och man ser hur han varsamt klappar den fastbundna mannens kind för att sedan sätta sig gränsle över hans kropp. Han plockar sedan upp något som ser ut som en ishacka och börjar upprepat hugga den fastbundna mannen om och om igen. I bakgrunden spelas New Orders låt True Fate, öppningslåten till filmen American Psycho. En galning, en ishacka, som är uppladdad på sidan bestscore.com, är cirka 10 minuter lång. Och efter mordet på den bundna mannen styckas kroppen med en kniv. I rummet syns också en svartvit hundvalp som går in och ur bild. Och i slutet av filmen kan man se hur gärningsmannen nu i badrummet visar kameran det avhuggna huvudet som han lekfullt vrider och vänder på. Filmen innehåller även sekvenser av nekrofili och kannibalism. John Green skickar genast länken till polisen i Kanada. Nu är det allvar. Luca Magnora måste hittas. Fyra dagar senare, på morgonen den 29 maj 2012, tar polisen i Montreal emot ett samtal från en vaktmästare som berättar att han har hittat en stor resväska bland soporna vid en lägenhetsbyggnad på The Care Street. Han berättar att han fått en dålig känsla då väskan har en starkt illaluktande odör och att det läcker någon form av brunröd vätska från väskans sömmar. Polisen beger sig genast till adressen, spärrar av området och öppnar upp den bortslängda resväskan. Inuti finner de en torso med flera huggsår tillhörande en vit man. Och i anslutning till väskan står det 30-tal soppåsar vars innehåll också genomsöks. Där kan man bland annat finna blodiga lakan, en gul t-shirt, en vinflaska och en död, svartvit liten hundvalp. Dessutom hittar polisen ett körkort tillhörande en man, Luca Rocco Magnora, samt kvitton utfärdade till samma person och en adress, 5720 DeCare Street, lägenhet 208. Montrealpolisen, som ännu inte sett den uppladdade mordfilmen, misstänker att Thorson kan tillhöra mannen vars tillhörigheter de precis har hittat. Och de går genast upp och knackar på Lucas lägenhetsdörr. Men han är inte där. Nu måste de invänta ett godkännande för husrannsakan innan de kan undersöka lägenheten. Senare samma dag får polisen ytterligare ett samtal. Ännu en kroppsdel har hittats. Det är en fot som har skickats med posten till det konservativa partiets huvudkontor i Ottawa. En receptionist har öppnat paketet och hittat en avhuggen fot inlindad i silkespapper tillsammans med en dikt. Rosor är röda, violetter är blåa. Polisen kommer behöva ett handregister för att identifiera dig, bitch. Snart kan polisen också bekräfta att mannen vars kroppsdelar de funnit inte är Luca. Och nu har de också fått tillgång till filmen som laddats upp på bestscore.com. Och när husrannsakan för Lucas lägenhet har godkänts kan polisen snabbt bekräfta att de har hittat brottsplatsen. Luca Magnora är nu huvudmisstänkt för mordet på den ännu oidentifierade mannen och en efterlysning upprättas på den 29 år gamla Luca. Luca Magnora föddes den 24 juli 1982 i Kanada under namnet Eric Clinton Kirk Newman. Han var det första barnet till sina föräldrar som vid den tidpunkten bara var 16 år gamla. Mamma Anna och pappa Donald avslutade sina studier för att ta hand om sin son. Men de kämpade med att få ekonomin att gå runt och led båda två av återkommande depressioner. Så småningom växte familjen Newman och Luca fick en lilla syster och en lillebror. Luca var en tillbakadragen och blyg pojke och under sina första skolår hemskolades han och syskonen av mamma Anna som led av svår germofobi, alltså fobi för bakterier. Hon ansåg att det var säkrare att hålla barnen hemma. Familjeklimatet var tufft och Luca, som älskade att leka med Barbie-dockor och klä sig i eleganta klänningar, blev ofta hånad av familjemedlemmar för sitt sätt att uttrycka sig. Lucas pappa Donald var svårt alkoholiserad och skulle snart också diagnostiseras med schizofreni. Och när Luca var 13 år separerade föräldrarna. En kort tid efter separationen gifte hans mamma om sig med en man som skulle bli Lucas styvfar. Styvfadern var mycket våldsam och misshandlade barnen dagligen. Och han hakade snabbt på familjens jargong och hånade Luca för hans feminina sidor. När Luca så småningom började skolan hade han svårt att hitta vänner och blev utstött och mobbad av skolkamraterna. Lucas tillflykt i den svåra tillvaron blev filmer och han spenderade timmar i hemmet med att titta på filmstjärnor och att drömma om att en dag bli som dem, framgångsrika och berömda. Luca kämpade, precis som sina föräldrar, med sin mentala hälsa och diagnostiserades i 20-årsåldern med schizofreni. Han tillbringade en längre tid på ett sjukhem där han medicinerades och fick strikta instruktioner om att fortsätta ta sin medicin för att kunna leva ett fungerande liv. År 2006 flyttar Luca till Toronto och det är där han skapar sin nya identitet som Luca Magnora. Han försörjer sig som strippa, eskort och porrfilmskådis. Men han drömmer fortfarande om att bli berömd och han gör allt han kan för att lyckas. År 2007 deltar Luca i tv-showen Naked News där han förklarar att han är modell och skådespelare. Och han berättar även om sitt glamorösa liv som eskort och hur män han träffar tar honom till exklusiva platser världen över. Samtidigt sprids flera rykten på internet om Luca och hans kärleksliv. Ett rykte säger att han dejtar den kanadensiska seriemördaren Carla Homolka. Carla och hennes dåvarande man, Paul Bernardo, mer kända som The Barbie and Ken Killers, var aktiva i en serie våldtäkter och mord på unga tonårstjejer under sena 80- och tidiga 90-talet. Ett annat rykte säger att han dejtat Madonna. Och på flera forum kan man även läsa hur Luca har kontakter med den ryska maffian. År 2007 ringer Luca själv upp en radiokanal och ber om att få prata om ryktet angående Carla Homolka och vill bekräfta att detta absolut inte stämmer. Han förklarar för radioshowens programledare att dessa rykten har förstört hans liv och har förhindrat honom i hans modellkarriär. Luca fortsätter jakten på berömmelse och söker till reality-showen Plastic Makes Perfect. Och i audition-videon för programmet hör man Luca berätta om alla plastikoperationer han gjort och vilka han drömmer om att utföra i framtiden. Han får frågan vad som är viktigt för honom i livet och han listar utseendet som nummer ett på listan och säger att han är beroende av operationer i sin jakt på perfektion. Luca går till sin besvikelse inte vidare i programmet och en kort tid efter audition söker han till en ny reality show som heter Cover Guy, en skönhetstävling för manliga underklädesmodeller. Även denna gång blir Luca nekad. Polisens kartläggning av Lucas liv visar en ung man som verkar ha spenderat hela sitt vuxna liv för att få bekräftelse och att bli erkänd av omvärlden. När de nu också tar del av Facebookgruppens omfattande utredning kan de notera att Luca har manövrat över 70 Facebook-användare och ett 20-tal hemsidor. Och det ser ut som att det är han själv som under olika alias både har spritt rykten och skrivit smickrande kommentarer om sig själv. Allt i jakten på berömmelse och bekräftelse. Snart dyker ytterligare ett paket upp. En inslagen hand som hittats på posten. Denna gång adresserat till Liberalernas partikontor. Och samtidigt som polisen försöker hitta Luca går de igenom listan över saknade personer i Montrealområdet för att kunna identifiera den styckade mannen. Ett av namnen på listan över saknade personer är Jun Lin. Den 33 år gamla Jun Lin är student på Concordia University och studerar ingenjörsprogrammet. Jun var homosexuell och kom till Montreal år 2010 från Kina i hopp om att kunna leva ett mer öppet kärleksliv och för att få en gedigen utbildning för att kunna säkra sin och familjens framtid. Jun, som inte berättat om sin sexuella läggning för familjen i Kina, hade tidigare varit gift med en kinesisk kvinna men hade det senaste året bott med sin pojkvän Lin Feng i Montreal. När Jun anmäls saknad i slutet av maj månad 2012 har han och pojkvännen avslutat relationen, men de är fortfarande vänner. Och Lin är en av dem som noterat att Jun plötsligt inte svarar på meddelanden och samtal. Med hjälp av DNA kan polisen snart bekräfta att de kroppsdelar som hittats tillhör den kinesiska studenten Jun Lin. Jakten på Lucas aktiviteter dagarna kring mordet fortsätter och polisen lyckas komma över övervakningsfilmer från både posten där Lucas syns hålla de två paketen som upphittats samt filmat material från entrén och supprummet på The Care Street. På övervakningsfilmen från The Care Street Den 24 maj klockan 22.17 kan man se hur Luca och Junna anländer i sällskap till entrén. De ser glada och avslappnade ut. Jun har på sig en gul t-shirt, samma t-shirt som senare hittas i soporna i anslutning till resväskan som innehöll Juns torso. Klockan 02.47 ser man Luca lämna lägenhetsbyggnaden själv, nu klädd i Juns gula t-shirt. Luca kommer senare tillbaka med påsar i handen, vars innehåll polisen misstänker består av rengöringsprodukter för att städa upp brottsplatsen. Man kan se hur Luca från klockan 04.02 återvänder ett 20-tal gånger under natten till soprummet där han slänger flera soppåsar. Ytterligare fynd görs när polisen går igenom avfallet från soprummet. Där hittas bland annat Juns ben och armar, en skruvmejsel målad med silverfärg, likt en ishacka, och en kniv med blod, samt hudrester och mänsklig vävnad. Polisen som misstänker att Luca kan ha försökt lämna landet beger sig till Montreals flygplats för att ta del av deras övervakningsfilm från dagarna efter mordet. Och snart hittar de Luca bland alla resenärer iförd en svart peruk och en Musse Pigg-tröja. De kan se att han har köpt en biljett till Paris. Och nu upprättas en internationell arresteringsorder på den mordmisstänkte mannen. I Paris lyckas man lokalisera en övervakningsfilm på Luca när han anländer till flygplatsen och man ser hur han hoppar in i en taxi. Taxibolaget kontaktas och utredarna får information om att Luca har kört till ett hotell vid namn Novotel. På hotellet får polisen bekräftat att Luca har bokat en natt där, men han dyker inte upp och polisen får fortsätta jakten på annat håll. Snart kan de se aktivitet på ett av Lucas kreditkort och får därmed bekräftat att han fortfarande befinner sig i Paris. Han har tagit ut pengar vid en bankomat vid Place de Clichy. Samtidigt har Montreal-polisen hållit en presskonferens där de vädjar om allmänhetens hjälp att hitta den efterlyste mannen. Och medierna får reda på att Luca befinner sig i Paris. Franska nyhetskanaler berättar om den farliga gärningsmannen som är på fri fot i huvudstaden. Och medierna ger Luca namnet Slaktaren. Den franska polisen får nu in en stor mängd samtal från personer som menar att de har sett Luca på flera platser i storstaden. Men de flesta tips leder ingen vart och ingen vet var Luca befinner sig. Men snart får polisen kontakt med en man som berättar att han och Luca träffades den 27 maj i Paris och spenderade natten tillsammans i hans lägenhet. När han kände igen Luca på nyheterna och Luca hade lämnat lägenheten hörde han genast av sig till polisen. Han berättar att han har fått ett telefonnummer till Luca under kvällen och med hjälp av detta nummer kan poliserna se var telefonen är köpt. Ytterligare en adress i Paris. Poliserna genomsöker nu alla hotell i området och snart får de napp. Luca har bokat 8 nätter på ett hotell nära butiken där telefonen är köpt. Men när polisen kommer dit är han återigen spårlöst försvunnen. Den 4 juni 2012, en och en halv vecka efter mordet på Jun Lin, sitter ägaren till ett internetcafé i Berlin och dricker sitt morgonkaffe och läser tidningen. Han ser bilden på Luca Magnoda och läser om det bestiala mordet och styckningen på en kinesisk student i Montreal. Ägaren öppnar sedan upp dörrarna till kaféet och snart kommer en kund in i lokalen som han känner igen. Kan det stämma? Han ser exakt ut som den efterlyste mördaren. Kunden ber om att få använda en av datorerna och ägaren leder honom till en plats i lokalen där han har uppsikt över vad mannen gör. När han ser att mannen går in på Interpols hemsida och klickar på bilden på den internationellt efterlyste Luca Magnoda är han säker på sin sak. I samma stund ser han en polispatrull ute på gatan. Han springer ut och förklarar att en efterlyst mördare befinner sig i lokalen. Poliserna går genast in på internetcaféet och griper Luca, som först försöker utge sig för att vara någon annan. Men till slut ger han upp och säger: "Ni fick mig." Luca häktas i Berlin i väntan på att bli överlämnad till Kanadapolisen. Och när inga kommersiella flygbolag går med på att flyga den ökända mördaren till hemlandet beslutas det att ett kanadensiskt militärflyg ska hämta hem Luca så att han kan ställas inför rätta. Under flygresan gråter Luca, och när han till slut sitter i ett förhörsrum i Kanada slås polisen av hur liten och rädd han ser ut. Det är svårt att förstå att detta är mannen som är skyldig till de hämningslösa kattmorden och det brutala mordet på Jun Ling. De förklarar för Luca att de har tillräckligt med bevis och att de vet att han är den skyldige, men att de nu vill försöka förstå varför. Luca är tystlåten och säger inte mycket. Och när han får en bild på Jun Ling i handen ryggar han tillbaka och vägrar att titta på ansiktet. Efter några förhör börjar Luca till slut öppna upp sig, och snart berättar han vad som hände natten till den 25 maj. Han förklarar att han och Jun träffades på internet efter att Luca postat ett inlägg om att han sökte efter en man som var intresserad av att ha sex med honom och låta det hela filmas. Han förklarade att Jun svarade på annonsen och att de sedan stämde träff hemma hos Luca på The Care Street. Luca bjöd sedan Jun på vin som var spetsad med ett lugnande medel som gjorde honom medvetslös. Och sen hade Luca skurit honom i halsen med en kniv och bundit fast honom i sängen. Där har kameran sedan fångat hur Luca hugger Jun i bålen upprepade gånger för att sedan stycka kroppen. Luca hävdar dock att han är oskyldig till mordet och menar att det är en man som heter Manny som har tvingat honom till det. Han förklarar att denna man är en före detta kund till Luca då han jobbade som eskort, och att mannen har trakasserat och förföljt Luca under flera års tid. Han säger också att Manny är den som uppmanat honom att filma katterna och instruerat honom vad han ska göra. Utredningen har däremot inte kunnat visa några bevis för att Manny existerar. När rättegången startar har Luca hunnit fylla 32 år, och han står åtalad för 5 åtalspunkter, inklusive mord och gravfridsbrott. Luca erkänner sig skyldig till sina handlingar natten till den 25 maj 2012, samt att ha styckat kroppen och skickat de paketerade kroppsdelarna i posten, men förklarar sig oskyldig till åtalet. Och försvarsadvokaten menar att på grund av hans klients mentala hälsa vid gärningen kan han inte hållas ansvarig för mordet, utan bör snarare dömas till psykiatrisk vård. Åklagaren menar dock att utredningen har visat att mordet var välplanerat och att Luca, som har varit fullt medveten om sina handlingar, är ensamt ansvarig och bör dömas till fängelse. Rättegången pågår i 10 veckor, och i slutet på december månad 2014 förklaras Luca Magnoda skyldig på samtliga åtalspunkter, och han döms till livstidsfängelse. Den 5 juni 2012 anlände ytterligare paketerade kroppsdelar adresserade till 2 kanadensiska skolor, och den 1 juli samma år hittades Juns huvud i en park i Montreal. Familjen Lin kunde därmed begrava sin son. Och under ett uttalande efter rättegången yttrade Juns pappa följande ord: "Det gör mig ont att veta att min son kommer att minnas som ett offer. Han led inte bara under mordet, utan kommer att bli fortsatt förödmjukad varje gång han nämns vid namn. Och det kommer att såra mig djupt, i all oändlighet." Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springcorn.se. Manusförfattare för dagens avsnitt, Tove Wahlne. Klippare, Oliver Bergman. Tack för att du har lyssnat.
Podplay, en del av Power Media.